Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.
Hey, Dave.
Yeah, Randy.
Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas?
Maybe sublimely soft.
Or disgustingly cozy.
Wait, what?
I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself.
And for those facing homelessness.
Because one purchased equals one donated.
Wow, did we just write an ad?
Yes.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hej, Fritte här. Det här avsnittet presenteras i samarbete med Telia. Och det känns extra bra, för är det något jag ogillar så är det omoderna bredbandslösningar och wifi som krånglar. Det är inte Telia helt enkelt. Men toksnabbt 5G-bredband, det är Telia. Och suveräna erbjudanden, det är också Telia. Att allt kring köp och installation är smidigt för dig som användare, ja, Telia. Att vinna på spåret 2 år i rad, ja, det är också Telia. Jag tror att poletten trillat ner nu. Bor du inom tättbebyggt område så kan du just nu få ett riktigt bra 5G-bredband genom Telia. Och som pricken över iet är det både stabilt och superenkelt. Vill du veta mer om det här så går du in på telia.se. Tack Telia! Plast, plast, plast. Överallt. I din mobil, i din bil, läskflaskan, korvförpackningen. Du bär hem dina produkter i plastpåsar och slänger dem i behållare av plast. De senaste åren har vi fått en mängd larm om mikroplaster och plastskräp i haven. Och att använda fossila bränslen som borde ligga kvar i marken är väl egentligen ingen bra idé. Så vi gör ett avsnitt om plast. Du får lära dig vad plaster är och lite om deras positiva egenskaper och möjliga problem. Jag heter Fritte Fritzson och det här är Allt du vill att veta.
Plast är ett samlingsnamn för en mängd material som byggs upp av polymerer, långa kedjor av oftast organiska föreningar. Genom olika tillsatser kan plasterna få specifika egenskaper. Plasterna fick sitt genombrott på 1900-talet och används idag i en mängd produkter. Plaster tillverkas av olja och har därför problematiserats eftersom förbrukning av fossila bränslen måste minska. Den som ska berätta för oss om plast är Åsa Stenmark. Hon arbetar på Miljöinstitutet IVL med hållbar konsumtion, återvinning och livsmedelsfrågor. Hon var också regeringens särskilda utredare i utredningen Hållbara plastmaterial. Varsågoda, allt du vill att veta om plast med Åsa Stenmark.
Hej Åsa Stenmark och välkommen till Allt vill att veta.
Hej och tack så mycket.
Vi sitter på IVL, Svenska Miljöinstitutet, där du jobbar. Vad är det för ställe egentligen?
Vi är ett oberoende forskningsinstitut, så vi ägs av en stiftelse som ägs hälften av svenska staten och svenska näringslivet. Och vi gör miljöforskning om alla typer av allt man kan komma på. Allt du vill att veta om miljöfrågor.
Ja, men precis. Jag kanske kan komma tillbaka med andra
frågeställningar. Ja, finns det mycket som helst.
Mm. Vi ska ju prata om plast idag, ett ämne som du kan mycket om. Men hur uppstår ditt intresse för plast egentligen?
Jag halkade in på avfallsfrågan egentligen via mitt exjobb, om vi ska ta en riktigt lång historia. Och så hamnade jag här. Och så har jag jobbat med återvinning och en del med förbränning, men mest med återvinning och cirkulär ekonomi, som det har kommit att heta på senare år. Och sen har ju det greppet, eller det konceptet, innehåller ju också hållbar konsumtion och återanvändning och massa saker. Så det har liksom drivit mig ditåt. Men plasten har ju, det är ju ett av många material. Jag jobbar även med andra, med mat och elektronik och såna saker. Men sen råkade jag väl få frågan, och jag vet inte riktigt varför, men jag fick frågan att vara särskild utredare åt regeringen för en utredning som heter Hållbara plastmaterial. Och det var 2017 på hösten, och så gjorde jag den under 2018 tillsammans med två duktiga sekreterare då. Och då lärde jag mig ju ännu mer om plast och fick förmånen att prata med så otroligt många i hela värde. Det är inte ens en värdekedja, det är bara någon slags värdenät som går över hela vårt samhälle, som någon slags matta. Vi använder ju plast överallt. Och på den vägen är det väl, kan man säga.
Och nu får jag förmånen att prata med dig. Plastens drottning, kan jag kalla dig det.
Ja, då blir jag lite generad och rådnar, men visst.
Men det, om vi börjar från början då, hur kan man kort definiera plast? Vad är plaster? Vad är det för någonting?
Ja, om man ska vara väldigt tekniskt då, så plasten, den är ju byggd av kolatomer. Och man bygger monomerer, som det heter, och sen sätter man ihop dem till polymerer. Alltså mono fattar man, det är en, poly är flera. Så sätter man ihop det till långa kedjor. Så egentligen kan man säga att det är långa kedjor av kolatomer som sitter ihop på ett speciellt sätt. Men sen är det lite speciellt att man blandar till det där för att få plastens egenskaper. Så kan man blanda till olika tillsatser, kallar man det. Eller additiv är ett annat ord. Alltså man sätter till andra grejer, helt enkelt. Till exempel för att man ska få en seg, eller man ska få en viss färg, eller man ska få en viss hårdhet eller sådär. Och det är så man kan göra, beroende på hur man sätter ihop atomerna och beroende på vad man blandar till, så får man den otroliga variation av material som vi ser. Mm.
Men när du säger det här, långa kolkedjor, så tänker jag att vi är också byggda av kolväten i långa kedjor i kroppen. Så att på ett sätt kanske vi är ganska lika plasterna.
Ja, det var ju en väldigt filosofisk ingång till det hela. Men, ja, men absolut, det mesta vi omger oss av som är ju något organiskt, det är ju kolkedjor på ett eller annat sätt. Ja. Så det beror på hur man sätter ihop det då, kanske bara. Ja.
Men okej, de här tillsatserna då, men om jag har en liksom genomskinlig plastflaska till exempel, är det en tillsats som har gjort att den har blivit genomskinlig då, eller?
Ja och nej. Tillsatsen är förmodligen snarare för att få den att hålla ihop. Och man kallar det plasticizers på engelska. Plastiserare blir väl det svenska ordet. Bara att man ska få till själva materialet. För som du är inne på, många saker kan sitta ihop i en kolkedja. Så att snarare är väl en ofärgad plast, innehåller inga liksom additiv då, eller tillsatser som har gjort den färgad. Men den innehåller ju det sådana för att få den till en plast.
Just det. När jag läst på om plaster så dyker de här orden härdplaster och termoplaster upp.
Precis, och det är ju lite olika sätt att just sätta ihop kedjorna, hur man sätter ihop dem. Och jag har inte forskat på polymerteknologi, så jag tänker inte förklara hur man sätter ihop dem. Men ja, det finns två olika sorter. Ja. Bakelit är ju den liksom första typen av plast. Eller det är inte den första, men en av de första man tänker på. Såna svarta, hårda, stora telefoner. Och det är ju, och sen så har vi mer moderna plaster som är den andra typen då. Så att,
Men var det bakelit, var det då liksom plasterna såg dagens ljus?
Ja, alltså jag har också läst på lite om just den här historien, för där har jag mig kanske inte så himla ofta. Och den började då redan på 1500-talet, kan man lära sig då. Men det var ju ingen hit, det kan vi konstatera. Och sen så började man igen i slutet av 1880-talet, och då kom det någonting som heter celluloid. Och där känner jag igen från min mamma, och den där celluloiddocka vet jag att hon brukar prata om. Nu är inte min mamma från 1880-talet, kan vi väl i och för sig också bara göra klart, men i alla fall. Man gjorde en del, det stod exempel som lösgummar och tennisbollar och sådana saker. Nackdelen med det här var att det brann otroligt lätt. Så det fick väl inte riktigt en boom liksom. Men man började jobba successivt, och Perstorp, som finns en plastindustri nere i södra Sverige, de har funnits väldigt länge, och där började man just, och sen så kom man på då successivt, man försökte komma på hur sätter man ihop de här kedjorna och varför, och det låter ju väldigt lätt, man sätter ihop kedjor, men det är inte så himla lätt då. Och sen så därifrån så började man utveckla, och bakelit var en av de första kommersiella plasterna som kom. Den kom 1908. Så den är osmältbar. Man hettar upp och pressar samman fenol och formaldehyd.
Men det här med framställning då, alltså så mycket vet jag att man ofta använder råolja för att göra plast. Men hur går det egentligen till?
Ja, det går till som att man tar olja eller hydrokarboner, man säger, så krackar man det, i termen cracking på engelska, så därför man kan höra det. Och då får man de här monomererna, till exempel etylen eller propylen, då är det de som sen blir polypropylen eller polyetylen, om man tar plasttermer liksom. Och sen så polymerize, egentligen på engelska, polymerize dem. Och så från det, då får man som granulat, kan man säga. Så plastkorn, det är ju, och det ser ut som plast. Det är det vi tänker på som plast, bara det att det inte är en lång produkt, det är som pellets liksom. Och sen så, och det här gör man oftast i en fabrik, och sen så skickar man det här vidare till nästa ställe. Så det här menar att det blir en ganska lång kedja på en gång. Där man tar de här granulaten och så komponderar man dem, kallar man det, compounds på engelska. Och då är det där man blandar det. Så att först har man den rena polymeren, och sen så blandar man det med olika additiv då, för att få färgform, egenskaper och så vidare. Om man ska nämna några andra sådana där än färg, så är det ju till exempel flamskyddsmedel som man har i vissa produkter, för man inte vill ha att det ska börja brinna upp. Eller det kan vara antioxidanter för att det inte ska brytas ner och så vidare. Det kan också vara sånt man sätter till för att kunna göra någonting sen i processen, för till exempel vill man kanske kunna blåsa upp materialet, att man blåser eller man formsprutar, man smälter och häller ut i en form. Och då vill man att plasten ska passa för de egenskaperna, så det är också additivt.
Men när du berättar om alla de här tillsatserna, så känns det som att man kan göra väldigt mycket med plast.
Mm.
Det låter som ett väldigt smart material på det sättet.
Ja, men det är ju verkligen plötsligt. Och om man tar liksom historiskt att man började lite långsamt med bakeliten, och den var bra för att den höll bra och den var okänslig för elektricitet, och man kunde liksom ha den i ledningar runt, eller inte i ledningar, men runt ledningar och sådär. Och sen eskalerade det, kan man säga. Så att man brukar ju säga att någon gång under andra världskriget så fick man brist på andra material. Då började man experimentera mer och stoppa in plast istället. Och det var billigt och det är lätt att göra mycket saker. Och, det liksom, och då tyckte man ju, alltså, plastic is fantastic. Det var ju liksom det var ett framtidsmaterial utan dess like.
Just det, men det var ju då det kom en boom med syntetkläder också.
Ja,
då.
Precis.
Ja, men nylon och allt sånt där. Terylen och vad det
exakt, alla sköna byxor.
Precis.
Men sen har det ju bara exploderat därifrån. Just eftersom det är billigt och det är lätt och det är, man kan göra mycket saker och sådär. Och det är alla de där. Allt det där är ju fördelar för ett material, men allt det där blir ju också plastens nackdelar när man liksom, om man tittar på andra sidan.
Gullins hade på 70-talet något som kallar för jorden runt kostymer. Att det var en kostym, jag tror kanske lite bomull, men det var mest syntetmaterial. Och sen kunde man bara slänga ner hela kostymen i tvättmaskinen och tvätta den, och så bara så skakar man den, och så var den liksom helt nystrykt.
Fantastiskt.
Ja. Mm. Så det är bara det.
Mm. Bara en sån
bara
sak,
det. Ja. Jag vill föra fram det lilla exemplet i det här avsnittet för att visa plastens fantastiska egenskaper. Ja. Men hur mycket plast använder vi egentligen? Går det att säga någonting? Finns det några siffror på det?
Ja, men vi producerar ungefär 400 miljoner ton plast om året. Och på världsnivå. Om man tar det till, om man sen då bryter ner till Europa, då är vi på ungefär 62 miljoner ton. Och om man tittar i Sverige så producerar vi, men producerar i den bemärkelsen att vi också importerar en hel del då, använder 1,3 miljoner ton plast per år. Plast är ju ett ganska lätt material, så det här är ju jättestora volymer om man skulle räkna om det till det.
Just det, så man jämför med stål, så det är liksom haltande jämförelse om man tar lika mycket stål i tyngd. Så där, så.
Nej.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50-80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, everyone. I'm Craig Robinson, co-host of the Ways to Win podcast, alongside my good friend John Calipari. I've been on the go recently. Phoenix, Kansas City, Chicago. If you're like me and have a home but aren't always at home, you have an Airbnb. Hosting your home or a spare room is a very practical side hustle. If you live in a big game town, you can Airbnb your place for fans to stay in. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Men plasten har ju fått ett skamfyllt rykte de senaste åren. Mm. Det är många så här, miljöproblem som förknippas med plast. Alltså, vilka är egentligen de vanligaste invändningarna mot plast?
Alltså, det här har ju kommit... Jag tror att mycket av det här började när man började se skräckbilder i, framförallt i sociala medier, på plaster på stränder och i djur och plastbergen i oceanerna och liksom allt det där. Att det var där det fick fart, och det är bara ungefär 2 år sedan. Så det har verkligen varit en miljöfråga som har växt väldigt snabbt och kommit till folks medvetande väldigt snabbt. Men det är klart att nedskräpningen är kanske det allra största problemet. Och det beror ju på massa olika saker som vi kan prata om sen. Men nedskräpningen är ett problem. Ett annat problem som kanske har mest fokus i länder som Sverige, eller där man jobbar med mycket mer mål kring att vi ska vara fossilfri och så vidare, det är ju det faktum att plasten kommer från olja. I största delen. Och om vi ska vara en fossilfri välfärdsnation, som regeringen säger att vi ska vara 2045, då måste vi även jobba med materialen och inte bara med hur vi transporterar oss och hur vi värmer våra hus. Så där, på det sättet har ju plasten ett annat miljöproblem, man ska säga, i den delen av världen som jobbar med det.
Mm. Men om vi börjar med återvinning och återanvändning och sådär. Hur mycket plast återvinns egentligen i Sverige då?
Pyttelite. Man ska vara, men då ska man tänka på, som sagt, vi har plast överallt. Och man ska också tänka på att plast är väldigt svårt. Vi säger plast som att det var ett enda material, men vi har ju just berättat att det är egentligen flera tusen olika material. Så med den ursäkten så ligger vi väl på ungefär 10% om vi tittar på alla plastprodukter vi har. Mm. Om man bara tittar på förpackningarna, vilket är en ganska speciell ström och där vi använder mest plast på världsnivå också, så ligger vi på strax under 20%. Mm. Så det är ju också för lågt. Det är väldigt långt om man tänker att vi ska ha något slags cirkulärt samhälle och bara leva av de resurserna vi en gång har tagit upp. Då har vi mycket att jobba på.
Just det. Men en grej som jag funderat över, det är att när det gäller öl och läsk och vatten så har vi ett retursystem med PET-flaskor som funkar bra. Liksom när man slänger in dem i automaten, och sen så shreddar väl automaten det till någon slags, så att det blir någon slags granulat. Medan andra flaskor, som ketchupflaskor till exempel, inte återvinns. Mm. Varför är det just läsk- och vattenfabrikanterna som ska liksom stå för återvinningen, men inga andra fabrikanter?
Ja, nej, men de har ju bestämt att de ska ha det här pantsystemet, och det tog man för flera år sedan. Det började väl egentligen, om jag vet rätt, med liksom systemets vinflaskor som man skickade i retur och använde glasflaskorna en gång till.
Det minns jag väl.
Och läskbackar och så med glasflaskor. Men sen så gjorde ju plasten sitt intåg även på den här marknaden då. Och vi har ju haft vårt pantsystem länge för flaskor och burkar, och som du säger, det funkar jättebra. Det funkar också jättebra därför att de har en marknad för det de tar in. Eftersom det är ett jätterent flöde in, det är exakt de här flaskorna man vet, det har bara varit förhoppningsvis saft eller läsk eller liksom dricka i det. Så kan de också hitta en bra användning av det. Det kan till och med gå tillbaka till att bli i livsmedelsförpackningar, vilket annars inte återvunnen råvara, inte bara plast utan vilken återvunnet material som helst, får inte vara nära livsmedel. Men man kan få undantag för det, och det har man fått då. Så att det är liksom ett stängt flöde, och det, av den anledningen så vill man inte ha in vad som helst i just det systemet.
Ingen ketchup i det flödet?
Ja, just ketchup kanske är okej, men ketchup har en annan viskositet om det ska bli väldigt...
Det är ju tixotrop, eller hur?
Inte. Ja, det vet jag inte vad det betyder. Men, men det flyter inte på samma sätt. Så det kan bli svårt att göra rent flaskorna då, till exempel. Ja. Och sen vill man ju definitivt inte ha in rengöringsmedel eller den typen av liksom, sånt man inte alls vill ha i magen. Så därför så vill man hålla det systemet lite stängt. Mm. Man tittar ju på, man har ju tagit in saftflaskor till exempel från vissa fabrikanter och så här, så det går ju att göra lite saker. Men jag tänker att det kommer nog komma. Och sen också det man ska minnas, det här är genomskinliga flaskor av ett specifikt material, PET.
Mm. Men då kommer jag med min PET-flaska och lägger den i burk och flaskautomaten och sen återvinns det, så får jag ett litet pantkvitto, så kan jag välja Afrika eller med min egen plånbok.
Mm.
Men sen så går jag ju då ibland med plastförpackningar, eller många av oss gör det, går med plastförpackningar till de här återvinningsstationerna som finns i städer och mindre samhällen. Och där slänger man ju liksom all möjlig plast. Mm. Hur kan man då samla in och återvinna den?
Mm. Det som händer är, det första jag vill vara, om jag ska säga något så här supertydligt, så gör det. Lämna den dit. Även om man nu tycker att det är asdåligt med 20% eller om man blir deprimerad när man hör att man inte kan sortera vissa grejer och så vidare, så strunta i det. Lämna allt som du bedömer är en plastförpackning i plastförpackningen. Det som händer sen är att den kommer att sorteras. Och det svenska flödet går nu mer till en fabrik som ligger i Motala, där man har byggt upp en sorteringsanläggning som ska kunna sortera det hela det svenska flödet från hushåll, säger man. Så att allt som vi kan komma på att vi vill slänga där. Och då sorterar man med, det är en teknik som lyser på det med ljusstråle, ner infrared technology heter det. Så det lyser på det med, och så lär man den känna igen. Jaha, här kommer en PET, eller här kommer en polyetylen, eller vad det kan vara. Och så blåser den iväg. Eller när den känner igen så kommer en blåspust och så blåser den iväg till en egen. Sen har man också, förutom den sorteringen, så har man skakbord och man har en stor trumma som snurrar runt för att sortera bort mjukplasten. Och det finns massor med avancerad, jättehäftig teknologi om man tittar på den anläggningen.
Men är det helt automatiserat? Det står liksom ingen liten gubbe eller en stor gubbe och bara kikar?
Nej, den är inte helt automatiserad. Det finns ett visst mått av att folk behöver stå. En människa behöver stå och kolla. Det mänskliga ögat är mycket bättre än maskinerna fortfarande, tack och lov. Så att det behöver stå människor och kolla, men det är väldigt begränsat.
Mm.
Och inte så mycket. Men det finns andra sådana här anläggningar. Det finns en annan anläggning som sorterar mer av det, den större plasten du kanske slänger på återvinningscentralen. Ditt gamla trädgårdsbord eller pulkan eller vad det kan vara. Och där är det mer baserat på det mänskliga ögat, så att säga.
Mm. Men om man då väljer mellan att gå till den här iglån eller motsvarande och slänga sina plastförpackningar eller bara lägga dem i soppåsen och så vet man att det går till förbränning. Är det dåligt att förbränna plast?
Nej, det är ju inte bara dåligt. Det kan jag inte säga, för det ger ju värme och energi och våra svenska avfallsanläggningar har bra rening. Så att det är ju visst absolut en form av energi. Men du gör ännu större miljönytta om plasten kan användas igen som plast och inte bara försvinner upp i koldioxid och vatten i rökgaserna. Så att det är bättre att lämna det till återvinning, fast att du vet att den andra sopan kommer brännas.
Okej, okay. Just nu så pratas det mycket om förbud mot plastsugrör och plastkassar eller extra skatt på plastpåsar. Är det här en bra åtgärd, skulle du säga, eller är det mer symbolpolitik?
Ja, då kan man kommentera det första är att de här förbuden som kommer, både de här plastpåseskatten och engångsdirektivet som vi enkelt kallar det. De kommer av nedskräpningsfrågan. Och man har helt enkelt valt på EU-nivå de produkter som man ser i nedskräpningen i Europa. Sugrör, korkar, flaskor, plastpåsar.
Mm. Men sugrören, men det är på EU-nivå som de kommer förbjudas?
Mm. Det gäller alla de produkterna. Sen har ju svenska regeringen nu tillsatt en liten utredning där man ska titta på att gå lite längre än det direktivet och också förbjuda salladsbägare, eller vad man ska säga, lunchbägare, som är helt i plast, till exempel. Så det finns möjlighet att vi blir lite strängare än EU på just det. Men de andra sakerna är EU all over. Det är nedskräpning. Man kan tycka att det blir en symbolpolitik och vad då min plastpåse, jag vill ha den att lägga soporna i eller vad man nu tänker. Men jag tänker att ur nedskräpningssynpunkt så är det faktiskt viktigt att vi får bort de här produkterna. Vi kan ju bevisligen inte ha hand om det på något bra sätt och vi lämnar inte på rätt ställen. Det gäller också i Sverige, ska jag säga, för ganska många svenskar säger att men här är ju inte nedskräpning ett så stort problem. Men då tycker jag man kan gå och plocka lite på stan så kan man se att vi är nog inte så himla bra. Och det är också så att man kan läsa att det är 10 floder i Asien som står för de största utsläppen till de här plastkontinenterna i haven. Ja, men den plasten kommer till mycket del från oss, eller är orsakade av oss. Så att det är inte så att vi kan sitta på någon tron och säga att vi inte skräpar ner.
Mm.
Så på så sätt är det viktigt. Sen tycker jag också att det har en annan poäng, och det får folk att börja prata om det här. Och liksom hitta andra lösningar eller tänka till, okej, hur ska vi göra? Måste jag ha den här lucket på kaffemuggen hela tiden, eller kan jag helt strunta i den? Det är det vi också borde prata om. Inte bara, aha, nu får jag ta ett papperssugrör istället för ett plastsugrör, utan jag behöver ett sugrör överhuvudtaget.
Just det. Ja, men jag såg en rolig tweet som cirkulerar nu om en man som så här, blev så arg över det här med att en plastpåse skulle kosta 7 kronor. Så här, aldrig i livet att jag tänker betala de där pengarna. Nu ska jag börja med tygpåsar och återanvända plastpåsar istället.
Ja. Men det är ju precis det som är syftet, så tänker jag. Han har verkligen lyckats som lagstiftare på ett sätt.
Det känns inte som att han hade liksom tänkt hela rundan. Ja. Men det här är argumentet då att en papperspåse eller en tygkasse kanske har ett större miljöavtryck än en plastpåse. Vad har du att säga om det då?
Ja, men då kan man ju tänka, eller det första man ska lära sig då, man ska fortsätta lära sig saker här idag, det är väl att en sån här livscykelanalys heter det, då man gör, då räknar man på en produkt, man bedömer miljöpåverkan på en produkt in i något visst system för någon viss användning till exempel. Och där kan man göra på lite olika sätt. Så därför kan man, beroende på hur man kan sätta gränserna olika helt enkelt, och beroende på hur man gör det så kan du få lite olika resultat. Och så på ett sätt är det att säga att det är helt värdelöst att göra sådana där beräkningar. Men det är det inte heller, för att gör du rätt och visar exakt vad du har gjort, så gör det ju lätt att jämföra saker. Så det kan man ju ha med sig bara i bakhuvudet. Och sen så blir det, och då man gör en sån på alla olika typer av påsar som vi omger oss med. Nej, inte, det blir väldigt många, men de vanligaste. Så kan man se att då blir det rätt lika. För vissa av de här, för då bedömer man i olika miljöpåverkanskategorier, heter det, klimatutsläpp till exempel, eller övergödning eller försurning. Och på vissa av de där blir papperspåsen bättre, på vissa av dem blir plastpåsen bättre, och så beror det på om du har återvunnen plast eller återvunnet papper. Så jag brukar ju ge rekommendationen att säga att ja, men använd den påsen du har hemma. Vi har ett gäng påsar hemma, det tror jag alla svenska hushåll har. Så ta dem. Och sen så behöver du köpa en ny, ta den som bäst passar det du just ska köpa. Har du köpt jättemycket mat, ja, då ryms kanske det en papperspåse, ta den då. Har du köpt bara lite, ta plastpåsen.
Mm.
Så tycker jag man kan tänka lite grann.
Mm. Bra, då vet vi mer om det.
Mm.
Vi var inne på det lite grann. Men det här med förbränning av plast då? Vad är det som kommer ut? Är det bara koldioxid och vatten, eller beror det på?
Ja, om du inte har i plasten haft några farliga ämnen från början, vilket vi ju ibland har. Nu har vi pratat rätt mycket förpackningar och påsar, men som sagt, plast finns överallt. Så har du en dator så har du ju andra farliga ämnen i, flamskyddsmedel och så vidare. Och de finns ju en risk att om de inte brinner upp i den temperatur du har i pannan, då kommer de gå ut i rökgaserna.
Men apropå det här med, nu pratar vi ganska mycket om konsumentperspektivet, men hur är det inom industrin då? För att våra mobiler och datorer och bilar och allt annat innehåller också en massa plastprodukter. Vad finns det för krav på industrin egentligen?
Inte så stora, kanske man kan sammanfatta det med. Vi har ju producentansvar som det heter för vissa produkter, bilar, elektronikförpackningar, bildäck och och därigenom så står det egentligen att producenterna till exempel ska tänka på hur deras produkter kan återvinnas. Det står att man inte ska överanvända förpackningsmaterial. Och det står lite sådana bra saker. Men vi kan ju alla konstatera att man är ganska dålig på den efterlevnaden och uppföljningen. Men det där börjar ändra sig. Så jag har ju jobbat med det här i nästan 18 år. Och från början så var det bara, ja, men det är så det är. Till att det har blivit, okej, det här måste vi börja titta reda på, och vad är vårt ansvar och vad kan vi göra? Och vi ser ju många stora producenter som tar ett faktiskt längre ansvar än, eller större ansvar än vad lagstiftningen just nu säger att man måste göra.
Men tycker du som jobbar här då på Miljöinstitutet att man borde ställa, fast i och för sig är ju delvis finansierad av näringslivet också, men om man bortser från det då, tycker du att man borde ställa högre krav på producenterna?
Ja, det tycker jag absolut att man borde göra. Och jag menar, ska vi lyckas vända någon slags skuta till ett hållbart samhälle, då krävs det ju en jättestor förändring i hur vi är och vad vi köper och vad vi väljer att göra och massa saker. Och en del av det kanske kan komma frivilligt, men allt kommer ju inte komma frivilligt. Så det är klart att det också behövs krav och lagstiftning och styrmedel för att få det att svänga runt, absolut.
Mm. Det pratas en del om bioplaster, alltså plaster som är tillverkade av icke-fossila material. Hur långt har utvecklingen kommit där egentligen?
Ja, men den har kommit en liten bit, men det behöver hända jättemycket mer. Och så ska man kanske grotta lite begreppet bioplast också, som egentligen kan vara två olika saker. Biobaserad eller bionedbrytbar. Och inget av dem behöver vara jättebra för miljön, kan man också enkelt börja med att sammanfatta. Därför att bara för att den är bionedbrytbar så försvinner den inte i naturen som ett äppelskrutt. Utan den kräver ofta den standarden som finns idag. Betyder att industriell kompostering är det som behöver användas. Och om man ska förklara industriell kompostering, så är det att saker ligger i en stor hög med en hög temperatur i en viss tid. Och det säger sig självt, det händer inte i någon natur överhuvudtaget. Så de försvinner inte ute i skogen. Och en biobaserad plast, den är lika beständig, eller kan vara lika beständig som en vanlig. Så de här, om du ser att plastpåsen i du köper maten i, står som att den är grön eller biobaserad, då är den lite biobaserad, lite fossil, och den är precis samma plast som om den bara vore gjord av olja.
Så man får fortfarande inte slänga den i Östersjön helt enkelt?
Nej, man får aldrig slänga någonting utanför det avfallshanteringssystemet.
Får jag citera dig på det?
Ja, det får du göra.
Okej, så man kan tillverka plast av biomaterial, och då för vi inte upp mer fossila bränslen ur jorden, vilket är bra.
Ja.
Men vi måste fortfarande ta hand om den plasten.
Yes.
Och sen finns det då bionedbrytbar plast, kallar du det?
Mm, det är så den brukar kallas. Ja. Man skulle kunna kalla den kanske hellre egentligen industriellt komposterbar, just eftersom det är det just nu handlar om.
Och då kan det fortfarande vara fossil, men den är något enklare att bryta ner, även om man då måste, ja men det måste ske under rätt betingelser. Helt
ja, enkelt. Så kan man sammanfatta det. Mm. Men det, svårigheten är att man inte riktigt förstår det där som vanlig normal människa, utan man tänker bio och från naturen och att det kan slängas i Östersjön, eller att jag kan lägga hundbajspåsen i skogen till exempel.
Mm, just det. Men nu, de som lyssnar på det här avsnittet vet detta nu.
Mm, det känns bra.
Ja. Mm. Men vad händer inom plastforskningen just nu? Alltså, jag tänker att det är ju också en spännande framtid med nya material, nya egenskaper, nya plaster.
Det händer jättemycket. Du var inne på hur det går för biobaserad. Där behöver vi verkligen accelerera så att vi kan använda andra typer av biobaserade råvaror, eller kanske till och med koldioxid, för att tillverka plast. Där behöver hända mycket mer utveckling. Svensk skogsråvara in i det, och också någon slags bedömning av vilket material är bäst var, vilken råvara är bäst var, och kan det vara så att till den lilla plasten som vi kanske ska använda till några exklusiva fraktioner, så är oljan faktiskt bäst. Och så behövs jättemycket den typen av analyser, och ja, men att förstå vad är bäst i vilket sammanhang ur ett totalt resurseffektivt perspektiv. Det låter jättelätt att säga, och det här är jättesvårt att göra. Det skulle behövas massa miljarder av forskning. Men det pågår väldigt mycket på det. Så det händer mycket på det. Sen händer det också mycket kring något som jag brinner för också. Det är ju ändra konsumtionen och minska konsumtionen. Och göra det bättre så att vi inte behöver så himla mycket grejer och material runt omkring oss. Och det kan man ju koppla, tycker jag man kan koppla till den här frågan också.
Mm. Men det låter intressant att man kan utreda då, liksom, ja, men när det gäller ett sugrör till en Festis eller motsvarande varumärke, så kan man då ha ett litet sugrör av träfibermassa eller någonting liknande istället då. Medan när det gäller andra grejer, så kanske plasten trots allt är det mest resurssnåla materialet.
Ja, men det tycker jag också man ska komma ihåg, att plasten faktiskt kan vara det.
Mm.
Den har ett oförtjänt dåligt rykte kanske i vissa fall, så att det går inte att säga att det bara är jättedåligt.
Mm. Använd plast, men med förnuft.
Ja, det är en bra slogan.
Ja, men tror du vi kommer att se plast runt omkring oss om 50 eller 100 år?
Ja, men det tror jag, för att vi använder den i så otroligt många olika applikationer. Men jag tror kanske att vi förhoppningsvis har vi kommit till rätta med att den har ett hållbart råmaterial bakom sig liksom. Och att vi kan cirkulera den på ett bättre sätt, så att vi inte behöver använda så mycket av det där råmaterialet, vad det nu är. Alltså att vi har löst delar av de problemen, tänker jag. Men jag tror absolut att plast kommer fortsätta finnas.
Mm. Vi var ju inne på det lite grann innan med vilken kasse man skulle välja och sådär. Men om du skulle ge några råd till konsumenterna kring hur man ska tänka kring plast och konsumtion, vad skulle det vara då?
Det skulle nog vara nummer ett. Tänk på vad du köper generellt. Plast kommer ju in mycket där, men det kan ju likväl vara något annat. Men tänk på vad du köper. Vad du stoppar i påsen skulle man kunna säga är viktigare än påsen. Nummer två, lägg det du kan till den återvinning du kan. Så förpackningar till förpackningsåtervinningen och andra saker till den återvinningen där de hör hemma. Däremellan fundera på om du kan ha saker längre, om de går att reparera och så vidare förstås. Och som absolut sista utväg, lägg det i det brännbara avfallet.
Mm. Men det här med syntet i kläder då? Hur ska man tänka kring kläder? Är det bättre att köpa linne eller bomull? Eller kan det vara minst lika bra att köpa liksom en skjorta av syntetmaterial?
Mm, ja, men det kan det absolut vara. För bomull är ju ett jättemiljökrävande material. Mm. Så här, om den inte är återvunnen eller möjligtvis ekologiskt då. Det går ju åt jättemycket vatten och kemikalier, hur mycket som helst. Så att en bomullsskjorta har väldigt stor miljöpåverkan. Mm. Och då kan absolut en i något syntetmaterial ha mycket lägre miljöpåverkan. Kanske också, vi ser ju en allt ökande trend med återvunna textilier då, fast det är en polymer som är textilien så att säga. Så att det tror jag kommer komma mycket mer.
Mm. Ja, men köper man en fleece eller så här fiberpälsplagg så kan ju det vara återvunna PET-flaskor.
Mm. Precis, och jag tror att så det är ett flöde vi ser öka liksom från flaska till kläder. Men jag tror också att vi successivt kommer se att vi blir bättre och hittar tekniker för att faktiskt använda kläderna till kläder. Eller kanske fleecetröjan till en PET-flaska då, om man ska vara riktigt visionär.
Från Loka till Helle Hansen till Loka.
Precis,
fint,
det var det något.
Fint kretslopp.
Ja,
Åsa, den här podden heter ju Allt vill att veta. Mm. Har du något ämne utanför din egen expertisområde som du skulle vilja veta mer om?
Mm. Jag har tre, ska jag säga dem?
Ja, ta tre snabbt, eller en långsamt.
Ja. Kina, choklad och yoga.
Underbart. Kan berätta att vi har en serie om Kina i pipen. Första avsnittet kom idag när det här spelas in.
Är det sant?
Dynastiernas tid. Men del två och del tre kommer inom kort.
Ja, då får jag mina behov tillfredsställda. Ja.
Och sen har vi då choklad och yoga. Vi lägger in dem i vårt lilla dokument på redaktionen. Mm. Tack snälla för bra tips. Och Åsa Stenmark, tack för att du ville vara med i Allt vill att veta.
Tack.
Åsa Stenmark om plast. Hoppas du blev lite klokare kring vad plaster är och hur du kan göra för att bidra till mindre onödig plastkonsumtion och mer återvinning. Vi som gör den här helt plastfria podden, ja, även om den producerats med produkter som kan innehålla spår av plast, heter Fritte Fritsson, Ida Wahlström och Gustav Wolf, och vignetten är komponerad av Svantana och framförd av Daniel Aldenmark. Podden presenteras i samarbete med Acast och vi hörs igen om en vecka.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50,
luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.